Varmt välkomna till Smyrnapodden, en podcast från Smyrnakyrkan i Göteborg.
För den gåvan som du har gett till församlingen och det som Gud håller på att bygga här mitt ibland oss i vår stad och som påverkar hela vårt land och hela vår värld också. Det med både med visshet men också med en undran som jag står här den här förmiddagen. Vissheten om att Gud har någonting att säga och att han kommer att säga någonting. Men så har vi det här med undran. Nämligen undran om du kommer att vara villig att lyssna och ha öppna öron för att ta emot det som Gud vill förmedla till oss den här förmiddagen. Det är upp till dig att bestämma dig för om du vill lyssna, om du vill utmanas, om du vill ta emot eller inte. Om du mot all förmodan skulle välja att inte lyssna på mig nu ett litet tag framöver, så är du illa tvungen att hänga med mig till Gårdsten på eftermiddagen då jag ska predika. Och där fick inte jag välja ämnet för predikan, utan Lars Cedergren sa att du ska predika över det åttonde bud. Du ska inte stjäla. Så att om det låter mer spännande än det som jag kommer att predika över nu, så får du avgöra själv. Vi har också fått till en fantastisk god vana i församlingen, nämligen att vi står tillsammans när vi läser dagens bibeltext. Så att jag vill gärna att ni står. Vi ska läsa ifrån Markus evangeliets 10:e kapitel, en av evangelieböckerna i Nya testamentet. Markus kapitel 10 och ifrån vers 35 och framåt. Då kom Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa: Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem: Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade: Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ena på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem: Ni vet inte vad ni ber mig om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade: Det kan vi. Och Jesus sa till dem: Ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. Men platserna på min högra och min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. De ska ges åt dem som de är beredda för. När de 10 andra fick höra det så blev de upprörda över Jakob och Johannes. Och då kallade Jesus till sig dem och sa: Ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att den är levande, den är utmanande, den är fungerande och verksam i våra liv, om vi tillåter det. Så öppna våra öron och våra hjärtan, jag ber. Amen. Varsågod och sitt. Frågan jag ställer den här dagen till oss alla är: hur kan du och jag göra skillnad? Hur kan du på något sätt använda det som Gud har gett dig, investerat i ditt liv och som du har på något vis fått ett förvaltarskap över? Det är den här frågan som Jesus presenterar inför 2 av sina lärjungar som har kommit med en liten märklig förfrågan till honom. Det är den här frågan som Jesus säger att, till hans lärjungar, att ni ska fundera över detta. Hur kan du göra skillnad? Hur kan du se större än bara att se på er själva? Dessa 2 bröder, Jakob och Johannes, som för övrigt även kallas mindre smickrande för Oskans söner, de ville enbart se ur ett mänskligt perspektiv. Och därmed så missförstod de egentligen vad Jesus hade för syfte med deras liv. Både då men också inför framtiden. Liten parentes är att den här texten med den här märkliga förfrågan kommer inte så långt innan Jesus faktiskt ska lämna dem. Jag kan tänka mig att Jesus kanske darrar lite grann och tänkt: har jag inte kommit längre än så här? Så att de ställer den här märkliga frågan till mig. Vem som ska få sitta på höger och vänster sida? Jakob och Johannes. De tänkte så här. För att vi ska kunna göra skillnad. För att vi, du och jag brorsan, ska kunna vara betydelsefulla för Kristus och det som han har sagt att han vill göra. Så måste det ändå handla om det följande och så radar de upp inför varandra. Det måste ändå handla om att vi blir jätteviktiga i människors ögon, eller hur? Det måste ändå vara viktigt. Att spotlighten blir på dig och mig. Och så säger den andra broren till honom, ja visst, men det måste också handla om just detta att vi får till en riktigt ordentlig maktställning, maktposition i samhället. Så att människor ser upp till oss, placerar oss på en plattform. Och så kommer de tillsammans och säger, visst måste vi ändå kunna skryta för andra med att vi har fått en speciell begåvning. Vi är utvalda av Jesus, något speciellt med oss. Då endast måste Jesus kunna använda oss som en del i sin plan. Men Jesus undervisade om att det inte främst handlar om vilken image de skapade. Eller vilken image som du och jag skapar. Eller hur mycket makt du har. Istället så handlar det om hur öppen vi är. För att inta och anta en tjänande inställning. En tjänande mindset. Och för att vi ska komma dit så måste vissa saker förändras och justeras. Faktumet är att när jag läser i Guds ord, rakt igenom Bibeln, från första Moseboken fram till Uppenbarelseboken, så inser jag att Gud medvetet inte, och så understryker vi inte, medvetet inte använder sig av de mäktiga och till synes perfekta för att kunna fullfölja sin vilja. Utan det andra. Och för ett tag sedan så läste jag, det var en person som hade skrivit ihop en föga smickrande lista över vilka individer som Gud faktiskt använde. Lyssna och ta till dig. Mose stammade. Davids utrustning hade dålig passform. Hoseas hustru var prostituerad. Jakob var lögnare. David var otrogen. Salomo var för rik. Abraham för gammal. Timoteus för ung. Petrus för rädd. Lazarus för död. Johannes för självgod. Jesus för fattig. Noemi var änka. Johannes Markus avvisad av Paulus. Paulus själv var mördare, likaså Mose. Jona flydde undan Gud. Miriam skvallrade, Gideon och Thomas tvivlade. Jeremia hade bekymmer med psykisk ohälsa. Elia var utbränd, Marta orolig. Simson och Johannes döparen för ovårdare. Och Noah för glad i flaskan. Och så vidare och så vidare. Det var sådana som Gud valde att använda. Och i första Korinthierbrevet så skriver Paulus så här i kapitel 1 och ifrån vers 7. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka de starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Så alltså ur Guds perspektiv så är det viktigare för oss att istället för att sträva efter att få vara superstjärnor, sträva efter att vara supertjänare. Och det är en värld av skillnad om du ska kunna göra skillnad. Mellan hur du tänker, hur du resonerar, vilken mindset du har. Så när Jesus valde sina lärjungar så var det absolut inte de man hade kunnat tänka sig först och främst att han skulle välja, utan det var ju några andra enkla individer, men som Jesus var helt övertygad om skulle kunna vara behjälpliga i det här mäktiga uppdraget att göra skillnad och expandera hans rike. Det var genom dem, bristfälliga personer, individer, han valde att göra det. Men problemet här med dessa två lärjungar, och vi kanske ibland kan byta ut dessa två namn, Jakob och Johannes, och lägga in våra namn istället. Problemet med Jakob och Johannes var att de inte trodde Jesus ville ha dem som de enkla fiskare, de här enkla förvärvsarbetare med vanliga yrken som de ändå var. De var helt förvissade om att Jesus ville ha män och kvinnor som satt på maktens stolar, som rörde sig i upper class sammanhang och utövade inflytande som dåtidens influencers. Men Jesus ville komma med ett annat budskap. Vad var det då för individer som Jesus önskade sig? Vad var det då för individer som Jesus insåg att det är den här typen av person som jag vill och kan och längta efter att få använda? Vad var det för individer som Jesus önskade? Jag har kommit fram till slutsatsen att individer som man kunde räkna med. Individer som man kunde räkna med. Kunde räkna med som skulle alltid vara tillgängliga. Inte med ett frågetecken, kommer han eller hon att dyka upp verkligen när jag behöver dem. Utan som man kunde lita på. Alltid vara tillgängliga för att kunna göra den skillnaden som han visste att de skulle kunna göra. Det är märkligt, ni som är sportintresserade och framförallt när det gäller fotboll. Att bevittna när ett fotbollslag har vunnit. Mitt favoritfotbollslag är inte så jättebra just nu, Liverpool. Har vi några fler som hejar på Liverpool? Vi kommer igen, eller hur Andreas? Yeah. Men det är märkligt att bevittna när ett fotbollslag har vunnit en match. I antingen ett litet sammanhang, ett lokalt sammanhang. Eller i ett större sammanhang, Champions League, eller EM, eller VM, eller OS. För när de vinner så firar alla. När de vinner så jublar alla tillsammans. När de vinner så tar alla åt sig segern. Lyssna här nu. Oberoende på om man har spelat på plan i 90 plus minuter. Eller sitter där på reservbänken och har suttit och druckit ur vattenflaskan i 90 plus minuter. Alla tar åt sig segern. Men det är nästan ännu mer intressant när man vänder på det. Vad händer när ett lag förlorar? Det blir en ännu starkare bild här. För det mesta, jag säger inte att det alltid händer, men för det mesta i alla fall, när ett lag förlorar så deppar alla tillsammans. Alla tröstar varandra. Alla tar åt sig ansvaret för förlusten. Oberoende på om man har varit på plan i 90 plus minuter. Eller om man har suttit där vid kanten och inte spelat en enda minut och bara druckit vatten ur vattenflaskan. Jag tror att det finns ett ovärderligt värde i att inse att ditt och mitt värde handlar om att inse vad man har att komma med. Vad har jag? Vad har du? Vad har jag att komma med inför Jesus? Och att ha den här mindseten att alltid vara beredd att vara där. Alltid vara tillgänglig. Inte säga så här att om det är fint väder så vet jag inte om jag kan. Men om det regnar eller snöar, då kan du räkna med mig. Då finns jag med. Utan att vi ska vara där, vi ska vara tillgängliga. För alla i hela laget. Oberoende på framgång eller förlust. Och det var just den här typen som jag ser att Jesus letade efter. Några som man kunde lita på i vått och i torrt. Som man visste skulle fullfölja det som man kallade dem till utan en massa frågetecken. Utan var överbevisade och förvissade om att det här vill vi göra. Så frågan som kommer oss ännu närmare den här förmiddagen just detta. Hur kan du och jag vara just sådana individer som är där? Som är att räkna med. Som är tillgängliga för Jesus att kunna använda. Vad krävs för att du och jag kommer till den punkten i våra liv då Jesus faktiskt kan använda oss för att göra en skillnad? I små sammanhang men också i större sammanhang. I vår text som vi läste från Markus evangeliets 10:e kapitel så står det att efter den här diskussionen med Jakob och Johannes så landar Jesus i all fokus på just att det handlar om att lära sig vara en tjänare för andra. Att all fokus ska inte vara på att jag är viktig, att jag är viktigast. Men all fokus ska handla om någonting större än mig själv. Och att jag är beredd att investera vem jag är, vad jag har i någonting större än mig själv. Att bli en tjänare, att vara en tjänare och inte så mycket att vara en stjärna. Oberoende på vad du gör behöver du och jag påminna varandra om och inse att allt du gör för Guds rike är värdefullt. Allt du gör, till exempel att städa vår kyrka, det är faktiskt en utåtriktad verksamhet. Har du tänkt på det? Människor som kommer in genom våra dörrar för första gången och så besöker de toaletterna. Om de ser att vi har rena toaletter i Smina kyrkan, då är det ett plus. Jämfört med om de skulle besöka vår kyrka för första gången och se att det är skitigt. Eller hur? Jag vill inte på något vis framhäva mig själv, men när vår städgrupp har städning var sjätte vecka så ser jag nästan alltid till så att jag prickar mig för att städa toaletterna. Och det är framförallt för att jag ska komma ihåg att jag ska inte bara stå här och predika, utan jag ska vara beredd att göra det skitigaste. Inte för att skaffa poäng hos andra, för jag kan vara här själv och städa toaletterna, men för mig själv. För att jag ska komma ihåg vad jag kallar till. Att ha den här tjänarens inställning. För om inte jag bevakar den inställningen så är det risk att någonting annat tar över. Och styr mig till en annan riktning som inte jag gärna vill ha. Att lära Smyrna guld. Så viktig. Att visa hur viktig vi anser att våra barn och andras barn är. Både nu men också inför framtiden. För vad vi gör är att vi odlar människor. Vi uppmuntrar människor till tillväxt. Hur unga de nu är. Så har vi möjligheten att hjälpa dem. Vem vet, ibland oss på Smyrna guld så kanske vi har morgondagens missionärer, pastorer, statsminister, företagsledare, eller hur? I framtiden, när du sitter där, Johannes, på ålderdomshemmet och tänker tillbaka. Och så läser du på första sidan i tidningen att den har blivit statsminister. Och tänker du, den hade jag när han var så här liten. Och så blir det så kul och känner liksom, ja, men jag investerade faktiskt i den personen. Att komma regelbundet till vår församling, för det är vår församling. Det visar andra att du känner ansvar för din församling och att mötas som någonting du inte vill vara utan. Några av er kanske är så pass idrottsintresserade så att ni har säsongskort. Har vi några här? Inga som vill er. Jo, det här är vi någon i alla fall. Man köper och skaffar säsongskort för att man har tänkt att faktiskt vara med på de matcher som ens lag kommer att spela. Man köper inte säsongskort för att sitta hemma och titta på resultat i efterhand. Utan man vill vara med i detta. Det pekar på att någonting viktigt, avgörande händer här just nu. Handlar det om dig eller handlar det om någonting större? Har du bråttom härifrån efter gudstjänsterna? Eller är du beredd att ta dig tid för att lära känna människor? Presentera dig för nykomlingar som varje vecka kommer hit till vår kyrka. Bjuda dem på fika. Investera tid och vem du är i någon annan. Vi har hört flera vittnesbörd på sistone. Då nya medlemmar har hört av sig och sagt, jag känner mig så välkommen. Ni är så vänliga. Det är det ryktet vi vill ha. Även i fortsättningen. Att människor känner att här är en öppen kyrka. Här är en välkomnande atmosfär. Här finns det människor som vill ta tid för mer än sig själva. Någonting som är viktigare. Nyckeln till tjänandet är att vara tillgänglig. Att vara där det behövs. Det gäller mig. Men det gäller också dig. Och här i vår församling så finns det många som har förstått vikten av just att vara där. Vara tillgänglig för någon. Sjukbesök, omsorg, samtal, manna, värdskap här ute på kyrktorget. Ungdomssamlingar, smågrupper. Men vet du vad? Det finns plats för fler. Det finns plats för fler. För det här är inte någon uppgift bara för några få, utan det finns en uppgift för alla i Guds församling. Och du ska inte känna dig undan knuffad, utan känna att Jesus faktiskt ser på dig och säger så här att jag vill att du ska vara med. Kan du tänka dig att vara med? Det finns plats för många fler. Fantastisk text där vi har en klar bild av Jesus Kristus som förebild från Filipperbrevet kapitel 2 och ifrån vers 5 till 11. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämligheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesus namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gudfadern till ära. Amen. Det är den inställning vi behöver ha. Och när jag går in för landning i min predikan idag, så tänkte jag så här i min förberedelse, att jag behöver ha den perfekta avslutningen. Perfekta. Här har vi Per. Han är till vardags en fantastisk person. Han är inte bara till vardags utan 365 dagar om året. Men han tar hand om allt som sker runt omkring oss i vår fastighet. Han är med och peppar. Han är med och tänker framåt. Jag vet inte hur vi skulle klara oss utan dig, Per. Du är ju perfekt. Så är det. Men det finns bara en Per. Tyvärr. Vi skulle vilja klona honom, men det är omöjligt. Men jag vet att det finns ett verktyg som du allt som ofta går och bär i din ficka när du går runt och löser saker och ting här i vår kyrka, eller hur? Och jag har en likadan hemma, men du har en Leatherman. Vad är en Leatherman för något? Berätta lite.
En Leatherman? Ja, vad är det för något? Det är ett multiverktyg.
Och innan vi går vidare, vi sänder detta över internet, så att det finns ju många andra multiverktyg, eller hur?
Ska vi nämna alla?
Nej. Inte det.
Ja, men det är ett multiverktyg. Det finns massvis med olika funktioner på detta. Jag använder den här varje dag faktiskt. Men så upptäckte jag att den har faktiskt gått sönder också.
Oj då.
Men den går att använda ändå. Den är jättebra. Den har en tång och den har knivar och den har skruvmejslar.
Hur många funktioner har den?
Oj, jag tror det är runt en 25.
25 funktioner samlade i den här Leatherman.
Ja.
Så man skulle kunna säga att det är ett perfekt verktyg.
Ja, från så att du kan ju inte jobba med elektricitet på den.
Nej, just
för
det.
Då får du ström i dig.
Och sen så finns det ett annat hinder här. Det är nämligen så att om du vill använda kniven så kan du inte använda tången samtidigt.
Nej. Eller hur?
Och om du ska använda skruvmejseln så kan du inte använda kniven samtidigt.
Nej.
Utan du kan ju bara använda en funktion åt gången.
Ja, jag måste ju fälla ihop den. Och så får man ta fram kniven.
Ja.
Och kan man inte använda den samtidigt. Får man liksom veckla om den och så göra så här för att använda tången då. Och skruvmejseln ligger någon annanstans.
Ja. Så jättesmart. Men samtidigt ganska osmart. För om jag är själv så behöver jag ibland använda flera verktyg samtidigt.
Så är det.
Så är det. Så att Per är perfekt, men Leatherman är inte perfekt. Tack Per.
Det är roligt.
Och det är därför vi behöver upptäcka var och varannans gåva i församlingen. För att det räcker inte med en Per i församlingen. Det räcker inte med en Mark eller en Thomas eller någon annan. Utan vi behöver tillsammans hitta hur Gud vill använda oss för att göra den skillnaden som han vill göra mitt ibland oss. Och när du inte är i funktion, när inte du har hittat den rollen som Herren vill använda dig, så fattas faktiskt ett verktyg som förr eller senare kommer att vara användbar. Men jag återvänder samtidigt till den listan som jag läste från personer som Gud använde, som inte var perfekta. Och som kanske inte hade trätt fram först och främst om Jesus hade sagt att jag vill använda dig. Då hade man hittat på en massa ursäkter. Det finns ju oändliga antal exempel i historien. Bland annat så har vi en man, Thomas Edison, amerikansk uppfinnare, född 1847 och som uppfann bland annat glödlampan och så det som sedan skulle bli till skivspelare. Ungdomar, om ni inte vet vad en skivspelare är så googla det efter gudstjänsten. Men faktum är att Thomas Edison, han var ju yngst bland 7 syskon. Och att vara yngst bland syskonskara är inte alltid roligt. Och dessutom så hade han inte möjligheten att knappt gå i skolan överhuvudtaget. Så att det talade inte så där jättemycket för att han skulle kunna vara använd och göra någonting och ha en skillnad i samhället. Men hör eller häpna att när han avslutade sitt liv så konstaterade man att han hade tagit ut patent på 1500 uppfinningar. Den här personen, yngst bland den 7 syskonskara, den här personen som inte hade gått i skolan och fått en massa utbildningar och sånt, ändå så hade han hittat sin roll, sin plats och använt den här kreativiteten. Och jag skulle säga den här förmiddagen att Gud vill bara låta kreativiteten flöda i vår församling och i ditt liv. Han vill att du ska upptäcka, om inte du har upptäckt hittills, att han faktiskt har någonting som han vill använda dig i och för, nämligen någonting större än dig själv. Hans församling, hans rike. Men han behöver dig och mig. Inte för att sitta till höger och vänster om honom i himlen, utan att vara verksam här just nu. I Efesierbrevet kapitel 2 och vers 10 läser jag min älsklingsvers. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Du har skapats faktiskt för att göra en skillnad. Det räcker inte med alla andra som sitter runt omkring dig, utan du behövs. Och så vill jag säga, låt dig inte fastna i att inte veta just nu hur Gud vill använda dig, utan det börjar med att ha rätt inställning. Det börjar med att öppna upp sitt hjärta, öppna upp sina tankar och säga: Gud, jag är öppen, jag är tillgänglig. Använd mig som du vill, när du vill, hur du vill. Du kan räkna med mig. Och så tänker jag så här, att det kanske finns vissa som är här den här förmiddagen. Vissa som följer oss på nätet, som har på något vis dratt ett streck över sina liv. För att någon, kanske nyss eller tidigare i livet, har på något vis stämplat dig med att du är inte den vassaste kniven i lådan. Men när jag läser Guds ord, när jag läser Efesierbrevet 2:10, så inser jag att även om andra inte tycker att du kanske är den vassaste kniven i lådan, så kanske det är inte just en kniv som Gud vill använda. Utan kanske är du någonting annat. Som han har utvalt. Som han har bestämt. Ska vara med och göra skillnad. Så luras inte att tro att du behöver mer makt. Luras inte att tro att livet handlar om att allt ska fokusera på dig. Att du ska bli upplyft. Att du ska hamna på en maktställning. Utan ditt liv handlar om någonting som är oerhört mycket mer värdefullt. Ditt liv handlar om att upptäcka och vara använd av Gud. Men då måste du säga ditt ja. Då måste du säga: jag är med. Jag vill vara med. Jag vill vara en del av det här laget. Jag tänker vara med om jag är på plan 90 plus minuter. Eller även om jag sitter där på reservbänken, så är jag med. Räkna med mig. Jag är med. Med hela hjärtat. Jag tar inte från mig mitt eget ansvar, utan jag vill känna ett ansvar. Du har skapats av Gud för att göra skillnad. Det är det jag vill att du ska ta med dig den här förmiddagen. Du har skapats för att göra skillnad. Och Gud har utrustat dig med just det som behövs för att du ska kunna göra skillnad. Har vi öppna öron? Har vi öppna hjärtan? Tar vi emot kallelsen till att göra skillnad? Vi ber. Herre, tack för det som du har bestämt. Nämligen att det inte ska handla om att vi bygger upp våra maktpositioner. Utan det handlar om någonting som är så mycket viktigare. Att vi inser vilken rikedom du har lagt ner i våra liv. Tack Herre för alla som finns här just nu i den här gudstjänsten. Och de som inte kunde vara med idag, som redan är verksamma, som har fått upptäcka sina gåvor och använda dem. Tack att vi sida vid sida får komplettera varandra och skapa det verk som är ditt. Men Herre, jag ber att du ska hjälpa oss att sträva efter att aldrig glömma av vårt ansvar, utan låta det få vara en prioritering. Att be till dig, Herre, hur vill du använda mig? Att vara öppen för förändringar och justeringar. Att inte fastna i att så här har jag alltid gjort i församlingen och därför måste jag fortsätta att göra så. Utan kanske är det en ny tid för någonting annat. Herre, låt oss hålla dig vid liv. Hålla den här överlåtelsen, den här tillgängligheten som någonting fungerande och aktiv. Jag tackar dig för den vackra buketten som församlingen är. Jag tackar dig för den vackra buketten som en församling i funktion är. Tack att vi behöver varandra. Tack att du är i vår mitt. Och jag ber just nu, Herre, fortsätt att tala till våra hjärtan. Utmana oss och led oss närmare dig och djupare in i din kallelse. Att göra skillnad. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.